den 13 augusti 1996, England.
I Storbritannien har en grupp inom oppositionspartiet Labour lagt fram en rad radikala förslag när det gäller kungahuset. Bland annat föreslås att drottning Elizabeth fråntas det mesta av sin makt. Förslaget väcker starka reaktioner, så här säger några Londonbor.
I don't think it's a good idea.
Well, this Labour Party proposal is absolutely crazy.
I'm not really interested. Has she got any power though, the Queen?
Har hon någon makt då, drottningen, undrar den här mannen. Ja, drottningen representerar i alla fall en lång tradition och har själv suttit på tronen i drygt 44 år. Som monark är det hennes sak att utse premiärminister och hon har också rätt att upplösa parlamentet bland annat. Men det vill Fabian Society sätta stopp för, en grupp inflytelserika intellektuella inom oppositionspartiet Labour. Labour som leder opinionsmätningarna inför valet. Organisationen föreslår bland annat att drottningens makt ska minska till förmån för politikerna, att nya nationalsånger ska införas, att en folkomröstning ska hållas var tionde år angående kungahuset och att drottningen inte längre ska ha makten över den organisation där alla de drygt 50 tidigare kolonierna ingår. Istället föreslås ordförandeskapet rotera ungefär som inom EU. Förslagen har delvis avfärdats av en talesman för Labour, men kommer säkert att sätta fart på debatten om monarkins framtid. Liberaldemokraterna, det tredje största partiet, har tidigare aviserat att partiet vill inskränka drottningens makt, medan konservativa Torypartiet inte vill ha någon förändring. Och i den frågan tycks Tory ha stöd av ganska många britter som vill behålla sin drottning och all pompa och ståt.
I think that we should keep our queen the way she is. And many people come to England very much because we have a royal family. And I think all the pomp and ceremony, the horses and carriages and everything is very wonderful.
Edward Elgars, Pomp and Circumstance. Reporter i London, Maria Eksedler.
Den 28 augusti 1996.
För första gången så är kronprinsessan Victoria med på ett officiellt statsbesök. Idag kom hon tillsammans med kungen och drottningen till Helsingfors.
...63 salutskott inledde det i Finland så länge emotsedda svenska statsbesöket. När den svenska kungafamiljen i morse anlände med minfartyget Karlskrona var det tusentals finländare som mötte den svenska kungafamiljen vid hamnen i Helsingfors. Även här i Finland är den svenska kungafamiljen mycket populär.
Koko kuninkaallinen perhe on suomalaisille erittäin läheisiä. Ja heidät on upea nähdä ihan luonnossa.
Det här är det första officiella statsbesöket för kronprinsessan Victoria som är här i Finland lite för att lära sig. Därför är besöket lite extra kryddat med olika ceremonier. En av lokalradiostationerna i Helsingfors letar också under de här dagarna efter en lämplig finländsk fästman för prinsessan Victoria.
Radio Cityn toimitus toivookin, että historiallisella visiitille Suomeen prinsessa Victoria löytäisi rinnalleen prinssipuolisoksi rehdin ja luotettavan suomalaisen miehen.
Ja, om man uppfyller de här kraven så uppmanas man anmäla sig till radion. Ja, kronprinsessan Victoria är också mycket populär här i Finland.
Vilken är kolmeston paras?
Prinsessa.
Den 1 september 96, barnsexkongress i Stockholm med kommentar av drottning Silvia.
Den gångna veckan har nästan hela världen varit i Stockholm. Delegater från 130 länder och många hundratals journalister har följt världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Den slutade igår med tal av konferensens högsta beskyddare, drottning Silvia.
This global problem has finally been acknowledged and put on the international political agenda. And indeed, this is where it belongs. We owe this to the children that have been abused, tortured, and even killed by sex offenders, and to the children who are at risk of becoming victims. But we also owe it to ourselves if we want to call this world a civilized one. This modern form of slavery has to be stopped. I thank you very much.
Ja, konferensen gav också ett samlat löfte. Senast vid sekelskiftet ska det finnas nationella aktionsplaner för hur barn ska skyddas mot sexhandel.
Den svenske prinsen Carl Philips första offentliga tv-framträdande. Det är ju ett tv-program om Lundsbergsskolan som han går i. Inspelat i december 96 och här är han alltså 17 år.
Prins Carl Philip har just avslutat sin första termin på internatskolan Lundsberg i Värmland. Och det är alltså första gången som han framträder i tv. Gör han på riktigt så att säga i samband med en dokumentärfilm här i TV4 om Lundsbergsskolan. Och det är Karin Falk och Louis Bernhard som har gjort den. Och den sänds på annan dagen. Lundsbergsskolan är en privatskola med internat. Där finns gymnasium och högstadium. Och skolan har, som många av er vet, gamla anor. Den har funnits i 100 år.
Jag vill också tillägga att var femte elev är adlig.
Ja, det var Lundsberg elev. Sigtuna råkade bli Lundsberg. Den stora anledningen var nog att jag gick på en internatskola i Amerika. Och sen när jag till och med mamma och pappa att det skulle vara roligt att jag skulle gå där. Exempel också att för jag är hertig av Värmland. Pappa hade berättat lite att det var internatskola och det var ju Värmland och det var rätt strängt.
Vad visste din far om Lundsberg?
Han har ju varit där ett antal gånger sen som utbyte student, eller ja. Med Sigtuna och Lundsberg när de tävlar.
Det var väldigt strikt och sådär. Många regler och mycket folk som jag inte kände. Och sådär. Lite jobbigt, lite ensamt. I amerikansk skola. Vi var också långt ifrån storstäderna.
Especially bombings. And were the soldiers killed or?
Det tar kanske 2-3 veckor. Så är man inne.
Gode Gud, välsigna maten. Amen.
Gode Gud, välsigna maten. Amen.
Det är roligt att man kan säga att det går i släkten. För de flesta som går här är någon som någon förälder eller farfar eller någon sånt som har gått där innan.
Brukar prinsen titta på fotorna som hänger i korridoren i skolan?
Ja, några gånger. Då ser man dem ibland. Det är kul. Han var duktig på skridsko och hade rekord i stående höjd upp på den här grejen. Det är kul.
Får jag påminna er om att det är er skyldighet att se till att ni har knappar i LS-kavajen. Det börjar bli lite väl många nu som inte ser till de här grejerna. Och som en reprimand för deras så får ni ställa upp och duka ut nu idag. Plus Marcus.
Vad tycker prinsen själv om ordningen på Lundsberg?
Jo, det är bra ordning. Det är.
Är det lätt att anpassa sig?
Nej, jag tycker det.
Och strafftimmar och regler och bus, hur är det med de bitarna?
Ja, de finns.
Är det lättare att vara prins på Lundsberg?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte har någon betydelse. Inte.
Varför inte det?
Nej, men
det är det som jag tycker är att alla som man kollar på alla som vanliga personer. Spänger av var man kommer ifrån.
Drottning Ingrid av Danmark.
Söndagen den 26 maj 1935 är kronprins Fredrik och kronprinsessan Ingrid på väg hem från det största dansk-svenska bröllopet under 1900-talet. Dannebrogen stevar ner genom Östersjön med de nygifta ombord, och långt innan Köpenhamn är i sikte kommer massor av båtar brudparet till mötes.
När vi kom till Köpenhamn så var det enestående. Jag har aldrig sett så många skive i Köpenhamns havn som det var omgivet av Dannebrog där. Kaproningsbåde, sejler og rutebåde, alt sammen var omgivet, og de tude, og der var alarm i den hele taget. Det var så pragtfuldt modtaget.
Hela Köpenhamn er smykket til fest. Tusentals forventansfulla åskådare har mött upp. Och kung Christian den tionde och drottning Alexandrine, som tog tåget från Stockholm, står beredda under äreporten att ta emot de nygifta. Artilleriet saluterar det kungliga fartyget. Alla väntar med spänning på det historiska ögonblicket när Danmarks nya kronprinsessa ska sätta sin fot på dansk jord för första gången. Mottagandet i Köpenhamn är en stormande succé. Tusentals står längs färdvägen när de nygifta åker förbi i ett veritabelt triumftåg. Från balkongen på Amalienborg hyllas de av en entusiastisk folkmassa.
Jag tror att man ska pröva på att lära så mycket om det nya land man kommer till. Det var många som sa att det kunde inte vara så svårt. För det var ett skandinaviskt land. Men jag hade nog mina egna tankar om det. Jag trodde inte det var så ens. Och det är vi nu heller inte. Vi är nog i familj med hinanden. Och det märks ju måske allermest. När skandinaver mötes långt väck från hemlandet. Men vi har många ting som är mycket olika. Men det tycker jag givetvis var morsamt. För det var ju på en måde en utfordring. Och det ska man aldrig vara ked av att man får någon utfordring i livet. Och så lite efter lite, jag vet inte, det gick så hårdigt. Så blev jag dansk. Alltså. Ja. Men alla tog emot mig så vänligt. Och det var ju en stor hjälp.
Efter en kort bröllopsresa till Rom och smekmånad på Marcellisborgs slott inleds de officiella plikterna. De danska flickskaterna blir bland de första som får glädje av kronprinsessan Ingrid som beskyddare. Ingrid sätter en ära i att kunna tala sitt lands språk perfekt och arbetar hårt med att lära sig danska. Och det är just skauterna som får höra hennes första danska tal redan 1936. Här är hon vid sitt 10-årsjubileum som beskyddare av de danska flickskauterna.
Jag är väl nog den enaste svenska jag någonsin har mött i Danmark som kan tala ordentligt dansk. För det är ju något av det sväraste. Danskar kan inte lära tala ordentligt svensk, för det ligger för tätt på. Och svenskarna kan inte lära tala ordentligt dansk. Men på drottning Ingrid kan du nästan inte höra någon form för svensk intonation eller förkert brug av gloser eller ord. Det är en av de ting som mest visar hennes ävne till att inleva sig i de danska förhållanden. Det är det att hon med detsamma accepterade att hon skulle tala dansk. Herre Gudfred den 8. lärde aldrig någonsin att tala ordentligt dansk. Han ville ju helst, när dörren var dukket, så han lade snakke tysk, för det var en uppdrag till sin mor som var tysk. Hessenprinsesse. Men her i vores generation kunne det ikke tænkes, at man havde en dronning, der ikke talte sproget flydende. Og der er sikker på at have modet mig over at se, at prinsesse Alexandra, som nu er altså blevet gift med med sin prins her, at hun allerede taler et forbavsende dansk. Og det ved man altså. Den går lige hjem. Det er noget af det klogeste, man kan lære sig. Det er at tale landets sprog.
Kronprinsessen havde et meget varmt forhold til sin svigerfar, kong Christian den 10., som er til måske nok synes, at hendes idéer, blandt andet om boligindretning og den slags ting, var anderledes end dem, han var vant til. Men han beundrede sin svigerdatter ganske umådelig. Og følelsen var jo et gensidigt. Sådan at de forandringer, som sker, når det er en ny generation, de blev godtaget.
Christian den 10. var den, der, hendes svigerfar var den, der forenede Sønderjylland med Danmark i 1920. Og hun har jo selv haft, vel nok under særlige omstændigheder, det held at få tildelt Gråsten Slot, som hun fik lov at få brugsretten til.
Dronning Ingrid kom til Sønderjylland på et tidspunkt, hvor der nationalpolitisk var ganske stramme tider. Vi er midt i 30'erne, hvor presset, som føltes det dengang, på grænsen var stort. Vi havde jo nazismen syd for grænsen, og vi havde de mange grænsereguleringer, der fandt sted. Bekymringen i Sønderjylland var stor, og dronning Ingrid kom ind midt i denne periode. Også en periode, hvor der var betydelige sociale problemer, som hun blev meget optaget af, jo blandt andet takket være den så i forbindelse med sit venskab med den socialdemokratiske politiker I.P. Nielsen, som sammen med hvem hun jo byggede meget hjælpearbejde op i Sønderjylland, som er fortsat. Det tror jeg var det ene. Og så det andet var, at sønderjyderne gav hende, som kom fra Sverige, og skulle finde ind i det danske samfund et enestående hjertelig modtagelse. Det er så det sammen vævet det, skal vi kalde det, det tæppe, som, eller det snor, som har holdt hendes sønderjyske interesse ved lige.
Egentlig kan jeg altså ikke huske, når jeg begyndte at tale med ham. Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Men han spurgte mig, om jeg ville hjælpe med
ja.
I noget af det her tøjuddelingsarbejde, som var i gang.
Ja.
Det var jeg allerede etableret. Om jeg ville hjælpe med. Og det ville jeg gerne.
Ja.
Og derigennem kom jeg vældig i kontakt med kolossalt mange mennesker, og synes jeg, at jeg kunne måske gøre lidt. Og det var jo spændende, man er ung, men det er føltes med udfordring.
Ja.
Når man er ung, så drænger man de udfordringer. Meget, ja. Synes jeg.
Og hvordan var forholdene i Sønderjylland dengang? De var jo egentlig ret det var jo spartanske.
Meget. Endnu.
Ja.
Det var det faktisk. For når man selv er 25 år, så synes man, at 15 år tilbage i tiden, det er jo evigheder. Når man er ældre, synes man, det er
Det er ingenting.
Det er som lysen, ikke sant?
Ja.
For det var kun 15.
Ja, altså kan man tale om virkelig armod der i 30'erne?
Jo,
i,
synes jeg, nogle steder var det, de havde det dårligt.
Ja.
Absolut, de var fattige.
Och i slutet av 30-talet började nazistiska Tyskland skramla med Saben söder om Gråsten.
Dronning Ingrid var meget uppmärksam på de tegn på vad der kunde komma. Och det husker jag fra att dronning Ingrid i formentligen 1938, måske 37, ja, det kan jeg ikke sige helt præcis, var på et besøg hos sin gode veninde, fyrstinde Margareta Wittgenstein, i Tyskland. Og på hvor der kørte vi ned i bil, og på vejen passerede vi en umådelig masse store, tunge lastbiler. Og jeg tror ikke, jeg havde tænkt særlig over det. Men det lagde dronningen, eller kronprinsessen, meget mærke til.
1939 inbjuds kronprinsparet at inviga den danske paviljongen på världsutställningen i New York. De tas emot mycket vänligt, och Fredrik öppnar paviljongen med orden.
Så vajta Dannebog, over utställning. Vær en hilsen fra hjemstavnet. Og Danmarks konge og dronning, til de tusinder, som herover elsker og agter Danmarks navn. Hej, thank you.
Medan utställningen i New York invigs pågår andra saker i Europa. 15 mars 1939 går tyska armén in i Tjeckoslovakien och 9 april 1940 tar sig trupptransportfartyget Hansestadt Danzig förbi Middelgrundsfortet och landsätter tidigt på morgonen 800 soldater som inom kort intar Köpenhamn. En av de få platser där det faktiskt kommer till en drabbning är på Amalienborgs borggård där kungens livgarde skjuter mot inträngande tyska soldater.
Jeg kunne sige, at jeg var tilfældigvis over et badeværelse. Og så så jeg Stavning, han stod over på bordet i krydset natspil, og jeg tænkte, hvad i alverden laver han der på den tid af.
Ja.
Så gik jeg ind og gik i sengen igen, og øjeblik efter så blev jeg ringet op, om jeg ville straks komme over. Og så ville jeg ikke vække Inger, så.
Nej.
Hun lå og sov, blandt andet ved, og hun min ældste datter.
Ja.
Så jeg trak i smoking igen fra masken, og så løb jeg over.
Ja.
Så da jeg så kom tilbage, og så gik jeg ind og sagde, hvad der var sket.
Ja.
Jeg tror, jeg var lige ved at vågne, for det var højst flyver over os. Og sagde, at tyskerne er i land. Og der tænkte jeg mig selv, nu må jeg bestemme mig til, hvad jeg virkelig er. For man skal ikke, sige vi og så videre, når man kommer fra et fremmed land til et nyt land. Det, man skal ikke straks sige, at man... føler sig dansk, for det gør man jo ikke.
Nej,
det ville være hyggeligt.
Ja.
Og det ville jeg bestemt ikke. Men fra det øjeblik tænkte jeg, nu skal jeg bestemme det for, hvad er du nu? Og så vidste jeg godt, hvor jeg var.
Det var
fra den morgen, så det var jeg helt sikker på.
Det var så i det historiske øjeblik, ja. For så vidt.
Ja. Ja, der var der måske lidt brug for mig.
Ja.
Jeg var dansk.
Kungafamiljen forstår vikten af at synas bland folket. Og man ser ofte Ingrid promenera med den nyfødte prinsessa Margrethe. Och Kristian den tionde fortsätter att ta sin ridtur genom stan varje förmiddag.
Jag var ung med den gången, jag kan huska. Det är kongen, Kristian. Det var Kristian den tionde. Han red runt på sin sedvanliga ridtur. Uden att lave det om. Och alla de historier där är om, hvordan han inte vill tillade något med jöderna och så vidare. En sand historie, tror jeg, er, at kongen havde sagt ja til at gå til jubilæum, eller hvad det var, i synagogen. Og der blev nogen, der sagde til ham, de vil godt forstå, hvis du ikke gør det nu, fordi sådan som situationen er i Tyskland, så er det ikke så godt, at den danske konge går i synagogen. Og så sagde Christian til, nu kommer jeg netop. Og sådan var han jo en stærk personlighed på den måde. Han er en stærk soldat. Og det følte vi også. Det tror man godt sige, vi i Danmark, det følte vi også i krigsårene. Og det for den samlingsregering, der var regeringsskift og så videre, der betød det meget, at kongehuset var der.
Kronprinsen og kronprinsessen færdedes meget på sikkel, og i det hele taget, ikke ønskede at skille sig ud fra den øvrige del af den danske befolkning, når det gjaldt de afsavn, som fulgte med.
Tænk på at se dem under besættelsen, som man jo aldrig havde set før, parret cykle rundt på gaderne i København, fordi der ikke var benzin til deres biler, og de skulle rundt alligevel. Og det nød befolkningen. Og så gamle Christian Tien, som jo efterhånden blev noget mildere, og så se ham til hest. Det var jo også noget, man ikke oplevede i nogen andre lande. Han red der alene rundt, og tyskerne spurgte, hvem passer på ham. Det gør den danske befolkning, svarede man tyskerne. Og så, det forstod de ikke, for det kendte man ikke med Hitler, for han havde altid bodyguard med, når han færdes ud.
Den 26. september 1940 fylder kong Christian 70 år. Han hyllas av en hängiven folkmassa. Och när han 15 maj 1942 firar sin 30-årsdag på tronen är borggården på Amalienborg fylld till bristningsgränsen av entusiastiska gratulanter.
Dessa ögonblick har vi upplevt samman. En arbetare har fått två tider vila över landet som nu. Det införtes sammanhåll. Og ikke ved utidig spændingsgennemgivelse opnår vi noget herhjemme. Så forener vi os i et leve vores gamle og evigt unge fædreland. Danmark. Leve.
Vi har det privilegium, at vi har et kongedømme. Og det vil sige, at kongen, dronningen, er uden for politik. Og skal ikke tage del i politik. Jeg mener i partipolitik. For kongen og dronningen, dronning Ingrid også i høj grad, har altid fulgt godt med i politik. Det er noget andet. Men de er uden for partipolitik. Og det vil sige, at en dronning, som dronning Ingrid, er blevet det også, bliver ligesom et symbol for hele folket. For Danmark, ligesom rigsvåben, fanen osv., så er dronningen eller kongen et symbol, som alle slutter op om, og alle ser op til. Og sådan bør det være.
Kong Christian fejrer fødselsdag på ny. Nærmere knyttet det danske folk end nogensinde før. Mellem det danske kongehus og folket er et bånd af ufristelig styrke. De lykkeligste timer tilbringer kongeparet sammen med børnebørnene, prinsesse Margrethe, prins Ingolf og den store skolepige, prinsesse Elisabeth. Vi er i Sorgenfri Slotspark, hvor farfar og farmor er kommet på eftermiddagsbesøg. De anrigende børnebørn tumler soveløse omkring i græsset i den skønne sensommer og er vældig interesseret i alt, hvad der foregår omkring dem. Nysgerrigt stirrer de små barneøjne ind til de farverige undulater, som kronprins Frederik søger at fange i sit filmsapparat. Dronningen går hen til prinsesse Margrethe og løfter hende op, for at hun bedre kan se. Prins Knud følger med faderlig stolthed prins Ingolfs usikre skridt. En gang imellem kniber det med at holde balancen, og den lille lyslokkede prins trimler om kul. Kongen og dronningen leger med de små kæler for dem. Prinsesse Margrethe skal til at ride ranke på farfars knæ. Prins Ingolf sidder stolt hos farmor, mens prinsesse Elisabeth snakker fornuftigt. Og disse søde børns glæde, deres lyse smil og åbne arme til farfar og farmor, er symbolsk for de følelser, der samler hele Danmark om kong Christian og dronning Alexandrine.
Kong Christian fortsætter sine ridturer genom stan. Men i oktober 1942 ramlar kungen av hästen och Fredrik måste överta sin fars plikter. Under de här svåra åren upplever kungahuset en ökande popularitet. I slutet av oktober 1942 hårdnar den tyska ockupationsmaktens grepp om Danmark. Karriärnazisten Dr. Werner Best utnämns till riksfullmäktige istället för diplomaten Cecil von Röntgenfink. På samma sätt utnämns general Hermann von Hanneken till överbefälhavare över de tyska trupperna istället för den mer medgörlige general Erich Lütke. Och utrikesminister Erik Scavenius väljs till statsminister. Både politikerna och kungahuset vill bevara största möjliga danska inflytande. Sammanhållningen i det danska samhället är nu det viktigaste för alla. Det ökande sabotaget från danska motståndsgrupper och sänkningen av den danska flottan blir i slutet av augusti 43 för mycket för general Hermann von Hanneken. Tyskarnas grepp om Danmark hårdnar och det betyder bland annat att regeringen avsätts och militärens personal sätts in. Därmed måste också livgardet lämna Amalienborg. Kungafamiljens säkerhet är därefter polisens ansvar. Här ser vi dem i Amalienborgs trädgård under polisbevakning. Bakom Amalienborgs murar bygger kronprinsessan Ingrid upp ett tryggt familjeliv med Fredrik och deras två döttrar.
Så har man något att ösa av. Och något att hälla sitt huvud till om det kommer vanskeligheter. Och det tror jag är en väldigt stor hjälp. Det var det i alla fall för oss. Ikke minst under de där temmelig vanskelige år. Ja. Hvor vi til slut de sidste par år, næsten to, var jo meget indlukket. Ja. Vi gik jo aldrig udenfor om aftenen. Lidt om dagen jo, men aldrig om aftenen.
Nej.
Aldrig. Vi gik jo ikke udenfor Amalienborgs område. Nogensinde.
Den 21 mars 1945 kommer en division bombplan från det engelska flygvapnet på låg höjd in över Köpenhamn. Deras uppdrag är att befria danska motståndsmän som sitter inspärrade på översta våningen av Gestapos högkvarter, Skällhuset. Det första flyget tar fel på målet och träffar den franska skolan i Fredriksberg, där 112 barn och vuxna mister livet. Resten av bomberna träffar de mellersta våningarna i Skällhuset och fångarna flyr från den brinnande byggnaden. 6 veckor senare är kriget slut i Danmark. Här kommer en Bernadotte än en gång att göra en insats för Danmark. En av kronprinsessan Ingrids nära släktingar, greve Folke Bernadotte, gör en enastående insats genom att sända de vita bussarna till tyska koncentrationsläger för att hämta danska och norska fångar till friheten i Sverige. Här står de på borggården vid Amalienborg. 4 maj 1945, 20 minuter i 9 på kvällen, kommer frihetsbudskapet äntligen över BBC.
I detta ögonblick meddelas det att man kommer in och har upplyst att de tyska tropper i Holland, Nordvästtyskland och i Danmark har övergivit sig.
Jag vill bara höra, det är radio. Det är det jag gör, liksom alla andra.
Ja.
Ja. Og det var jo, ja, det var en mærkelig fornemmelse. Det var, man blev jo så betaget og lettet og glad og også så dybt taknemmelig, synes jeg, at det var holdt op. Så, og så blev man så henrykt, så man var jo som om man havde fået for meget champagne, ja, synes jeg.
Precis utanför fönstren grips en misstänkt kollaboratör och under befrielsedagarna kommer räkenskapens timme för många som gick nazisternas ärenden. Den 9 maj kör kung Christian och drottning Alexandrine i ett triumftåg genom de entusiastiska människomassorna på väg till utnämningen av den första lagliga regeringen efter kriget. Längs hela färdvägen står frihetskämpar vakt. Och kungen hälsar rört på Danmarks illegala armé som nu trätt fram i ljuset. Men än är inte hela Danmark befriat. På Bornholm har tyskarna evakuerat trupper från hela östfronten. Och kommandanten vill inte överlämna sig till de ryska befrielsetrupperna. Därför bombas städerna Rönne och Nexö och tyskarna ger sig först den 9 maj, 5 dagar efter resten av Danmark. Bornholmsborna känner sig svikna och det är därför av stor psykologisk och politisk betydelse att kronprins Fredrik och kronprinsessan Ingrid är bland de första som besöker Bornholm. Vid en rundtur på ön ser de kungliga de förstörda husen och general Korotkov bjuder på lunch. Ryssarna håller ön ockuperad till april året därpå. Också i den motsatta landsändan gör kronprinsparet en insats. Här inviger de den första årliga festen i Rebels nationalpark efter kriget. 25 000 danska amerikaner är med och firar befrielsen och den amerikanska flaggan vajar bredvid den danska. Den 30 januari 1947 lyfter ett passagerarplan från Kastrup mot Stockholm. Flyget får problem redan vid starten, störtar och exploderar. Flaggan på Amalienborg vajar på halvstång och nyheten om den svenska tronarvingens död lamslår både det danska och svenska kungahuset. Ingrids äldste bror, kronprins Gustav Adolf, dör. Bara 41 år gammal. Kistan bärs några dagar senare ombord på den svenska pansarkryssaren Oscar den andre och förs hem till Sverige.
Det var ju en händelse som drabbade familjen väldigt hårt och vi blev ju så tillvida, de som var anställda här blev väldigt djupt engagerade i det där eftersom vi skulle så att säga improvisera en kunglig begravning. Jag kommer ihåg det, ja, det dramatiska när han, kistan med prins Gustav kom tillbaka till det tomma slottskapellet här och bara Gustav V satt och väntade. Och det spelade sakta musik och hela den kungliga familjen kom in direkt ifrån, med kistan som kom från tåget. Och sen blev det då en stor begravning i Storkyrkan och med sedvanlig kunglig ståt givetvis, men med en ovanlig tragik givetvis. Ja, som för övrigt vid hans mammas oväntade bortgång. Och då var ju drottning Ingrid här. Det var en sån kontrast mot det som hände i samband med hennes besök här, som festligheterna som var i samband med hennes första officiella besök. Så att det är välja kontraster i livet i huset, som där allting fick fortgå som vanligt, men det var helt olika aspekter på det. Officiellt i båda fallen, den ena gången med djup sorg, den andra med stor fest.
Knappt tre månader senare, den 21 april 1947, sänks den danska kungaflaggan till halv stång igen. Kung Christian den tionde är död.
Jeg ved da i hvert fald, at den tidlige morgen 9. april, der var jeg ret godt klar over, at nu måtte jeg se, hvor jeg egentlig var. Og der vidste jeg fra det øjeblik, at jeg var dansk.
Den 4. februari 2002, Sigvard Bernadotte. Ur tiden. 94 år gammal.
Det här är efter tre och nu ska det handla om greve Sigvard Bernadotte, kung Carl Gustavs farbror, som dog igår kväll 94 år gammal. Sten Hedman är kungareporter på Se och Hör. Hur kommer du minnas Sigvard?
Ja, som en sirlig, elegant, snäll äldre herre som aldrig ville någonting åt och som gjorde ett väldigt fint jobb trots att han inte blev prins.
Han har beskrivits som en av Sveriges mest framgångsrika formgivare.
Jag skulle säga en av världens till och med, tror jag. Och framförallt för sin bredd som formgivare. Han ville ju inte kalla sig formgivare, han ville kalla sig designer, för han menar att han ville göra totaldesigner på produkter, alltså i så mått att det inte skulle vara vackert bara, det skulle också vara funktionellt. Och han gjorde ju först inte bara vackra silverservis exempelvis, som var ju fullkomlig världsklass. Sen gjorde han ju också enkla grejer som konservburksöppnaren Klara. Han designade
margareteskålen.
Ja visst, massor med saker. Och det var ju som någon sa, vi har i varje hem finns det säkert någonting som Sigvard Bernadotte har skapat med sina händer.
Men han gjorde annat också innan.
Ja, han var ju som ung man, blev han ju oerhört fascinerad av Hollywood. Så han for ju till Hollywood och ville faktiskt gärna stanna där, för han fick jobb som regiassistent i en Tarzan-film. Och hade, men jag tror inte ens att han vågade föreslå det för sin farfar, kung Gustav V, för att det var lite väljärvt, va. Men däremot så gick det an att han fick bli designer, det ansågs vara helt okej. Så han kom in då på skolor och utbildade sig och kom sen till Danmark, där han då gjorde sin första karriär som designer på Georg Jensen då. Skapade mycket silver och sånt där, väldigt vackra saker.
Och det är inte många år sedan han hade en utställning på Nationalmuseet.
97 var den, ja, en totalutställning av hans grejer. Och det var ju, där ser man just bredden, va. Han gjorde liksom inte bara små öronklips och sånt, utan han var verkligen en riktig designer.
Sigvard Bernadotte, han förlorade prinstiteln 1934 då han gifte sig med en kvinna som inte var kunglig. Och 1983 berättade han i Ekot hur det var att bli ifråntagen prinstiteln då han gifte sig på 30-talet.
Ja, den gång var jag för det första mycket ung och för det andra var det enormt många år sedan. Och det är klart att förhållanden var ganska olika då. Och det är klart att resultatet var ganska så besvärligt. Det måste jag erkänna i sanningens namn. Det är ju så att han har varit skyddad i många år och plötsligt blir det så att säga utkastad i världen, så är det svårt att klara sig.
Kändes det som att du blev utkastad ur den kungliga familjen?
Absolut. Då? Det måste jag nog erkänna.
Sedan var frågan aktuell 1976 igen. Vad hände då?
Ja, det berodde ju på att min yngre bror Bertil gifte sig med en borgerlig och gjorde exakt samma sak som jag gjorde. Och då tyckte jag man skulle rätta till orättvisorna som har funnits då i många år. Innan den tiden så tog jag inte upp till det.
Sigvald Bernadotte intervjuade Ekot 1983 av Lars Adaktusson. Och det var ju just då 83 som han också krävde att få tillbaka sin prinstitel. Han ville dö som en prins, men det fick han inte.
Nej, han fick inte det. Och på sätt och vis, men ändå tycker jag att han kunde vara väldigt nöjd med sitt liv, för att han gjorde så mycket stora saker som man kanske inte hade kunnat göra som prins faktiskt.
Men hur besviken var han då över att han inte fick tillbaka
det? Jag tror att han var oerhört besviken. Han var så uppfylld av det här att just att få avsluta sitt liv som prins och bli begravd med sin familj som prins. För det var ändå, det var ju så han föddes. Han kom ju och har ju väldigt fin börd. Så han ju verkligen var ju en första klassens kunglighet, om man får gradera dem.
Ja, kommer han bli begravd nu som en kunglighet?
Jag vet inte. Jag vet bara att jag hörde att hovet har meddelat att, kungafamiljen ska närvara vid begravningen. Och sen vet jag inte formerna alls. Det är väl lite tidigt att säga än så länge.
Mm, men vad skulle det innebära? Vad var det för önskningar han hade?
Alltså, han vill ju bli begravd med sin familj, som han uttryckte det. Och det måste ju då bli någon kunglig grav. Och det är väl så man kan säga. Men det är väl lite tidigt än så länge att se vad hovet bestämmer där.
I fjol så försökte han få tillbaka prinstiteln genom att anmäla Sverige till Europadomstolen. Mm. Opinionsundersökningar har visat att han har haft svenska folket bakom sig, ja, i de här kraven. Men kungen har varit kylig.
Ja, det har varit en... jag vet inte vad det beror på, men de har liksom inte kommit på speaking terms där riktigt. Kanske det berodde på att Sigvard gick ut lite hårt utan att fråga om lov. Han bara tog sig prinstiteln 1983, att det liksom blockerade lite. Men sen har det ju varit, å andra sidan tycker jag att på slutet de sista åren här så blev det någon slags värme i relationen mellan Sigvard och den kungliga familjen, och kungen i första hand då. Att de hade en slags överenskommelse att de var goda vänner, och att, så jag tror att han ändå fick den friden.
Mm. Tror du att hans hustru kommer fortsätta att kräva att han ska få prinstiteln?
Ja, det vet jag. Det är svårt att säga. Det har jag ingen synpunkt på. Det kan jag inte säga.
Men kungen, skulle han kunna ge tillbaka prinstiteln?
Jag vet inte det, hur det är rent juridiskt och konstitutionellt. Men jag, om jag vore kung skulle jag göra det.
Sten Hedman, kungareporter på Se och Hör. Du hörde honom här i Efter tre. Greve Sigvard Bernadotte, han dog alltså igår kväll, 94 år gammal.